utan till om Kristi lidandes historia. Man kan ju, är man inte så bra på engelska så kan man ju följa med i den svenska bibeln medan han läser, så kan man hänga med ändå. Och sen har han egen komponerad musik också som han varvar detta med. Så det blir liksom drama, och vi får tillfälle att verkligen stanna upp inför detta. Så det är istället då på tisdag, och det är väl här i kyrkan tror jag att det är. Och det är klockan 18:30 då. Nu tror jag inte att jag har glömt någonting. Vi blir stilla i bön medan klockorna ringer. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Så tackar vi dig Jesus för att du har segrat över allt mörker. Tack för att vi får leva under din välsignande och beskyddande hand. Vi ber dig nu idag Herre att vi ska få ta del av din kraft men ännu mer om din kärlek. I Jesu namn. Amen. Kampen mot ondskan handlar det om idag. Det kan vara ett lite farligt ämne att tala om. För många av dem som har begett sig ut i världen för att kämpa mot ondskan har istället funnit att de har, eller inte förstått själva kanske, att de själva har blivit precis som det som de bekämpar. De har blivit som sin fiende. Ett av skälen till att det blir så är att man tror kanske att ondskan, den finns hos de andra bara. Och då kanske man aldrig har varit här i en luthersk kyrka där vi har en realistisk människosyn, om man får säga så. Där vi inte underskattar kraften och mörkret hos människan och inte heller hos oss själva. Ondskan finns också i mig. Och där måste jag bekämpa den först. Och sen så kan jag bekämpa den någon annanstans. Men jag klarar inte heller det själv. Bara med Guds andes hjälp kan jag få ljus över min egen synd, min egoism, min otukt. Som är avgudadyrkan enligt Paulus idag. Som vi ska läsa om en stund. Bara Guds ord och anden kan skydda mig från misströstan när jag ser detta. Och istället ge mig tron på att jag är förlåten och älskad och ren. Sen måste man också veta att ondskan är en andlig realitet. Man kan inte döda den genom att döda människor. De onda människorna är också offer, bedragna av den onde. Därmed inte sagt att de skulle vara oskyldiga. Den andliga facklan måste lysa starkt i natten genom bönen och genom Guds ord. Också i dopets vatten och i altarets sakrament i nattvarden så lyser ljuset så starkt att mörkret måste vika. Vi klarar oss inte utan dessa Guds kraftkällor. Om du går till altaret idag, bär fram dig själv och tar emot Herren Jesus där, så märks inte det bara idag, utan det märks också på torsdag att du har varit här idag. Guds ord skapar och helar ständigt det som blir trasigt. Och glöm inte att du inte är ensam i kampen. Jesus, Guds son, har vunnit genom sin död på korset och genom sin uppståndelse. Du har del i honom genom det som Gud gör med dig. Idag i mässan och alla andra dagar också. Låt oss be och bekänna våra synder. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. Herre vår Gud, genom din son Jesus Kristus har du besegrat mörkrets välde. Hjälp oss att stå fasta i tron på honom så att vi i hans kraft kan vinna seger. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den heliga Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i dagens läsning från Gamla testamentet.
Och den gamla testamentliga läsningen är hämtad från första Samuelsboken. David tog sin käpp, valde ut 5 släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot filisten. Filisten kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filisten fick syn på David fnös han föraktfullt mot honom. Det var ju bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror du jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Frågade han. Så nedkallade filisten sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, han som är Israels härars Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. När nu filisten fortsatte framåt och kom allt närmare sprang David med snabba steg fram mot Herren för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade filisten så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Hör också Herrens ord i dagens episteltext.
Som är hämtad från Efesierbrevets femte kapitel. Ta Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Har därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver Sankt Lukas. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas furste Belzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike kommit till er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv. Och de följer mig in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, vi tackar dig för att du vill välsigna barnen och beskydda dem. Vi ber dig också nu att du ger dem ditt liv genom ditt ord när de går till söndagsskolan och söndagsklubben. Kom också till alla oss andra som nu ska försöka höra vad du vill säga oss idag. I Jesu namn. Amen. Jag har redan läst evangeliet. Ja. Blev vips förflyttat till en annan kyrka där jag tjänstgjorde för 20 år sedan. Där läste man evangeliet härifrån. Men nu är vi här. Och ska säga någonting först om evangelietexten. Det som hände där, det står att Jesus drev ut en demon som gjorde mannen stum. På Jesu tid så hade man uppfattningen att en del sjukdomar berodde på demoner eller onda andar. Och en del sjukdomar var så att säga bara sjukdomar. Men evangelierna beskriver väldigt tydligt att när det gäller om det är det ena eller det andra så har Jesus makt över båda. Och här så visar han att han har makten och den onda anden blir utdriven. Och det var ju härligt att den ondskan blev besegrad, eller hur? Det tycker vi och det tyckte många som var där också. Men vips, när detta berättas så möter vi en annan sorts ondska som är mer förrädisk. I det att det finns de som inte gläds över att en medmänniska blev befriad. Istället ägnar de sig åt att kritisera Jesus. De måste hitta fel på honom för de har bestämt sig för att Jesus är en motståndare. Här finns ingen neutral mark så att säga. Här finns ingen objektivitet, ingen rationalitet. I så fall hade de kunnat säga: jag håller inte med Jesus om allt, men det här var ju fantastiskt. Nej, men de kan inte förhålla sig neutrala och rationella på det sättet. Utan här är det fråga om mörker och ljus som griper tag i människans sinne. Och annars intelligenta människor beter sig dumt. Så stark är motvilja mot Jesus att de anklagar honom för att samverka med djävulen. Belzebul var ett namn för den onda makten på den här tiden. Och så finns det andra där också som inte heller kan glädjas och ta emot det goda som har skett. De sätter igång och de ska begära ett tecken och Jesus säger det. Varför då? Han har ju precis gjort ett tecken. Det räcker väl. Jag tycker att det skulle räcka ganska mycket för vem som helst att se en människa bli befriad på det sättet som står där. Det är uppenbart att det onda har besegrats, men ondskan uppenbarar sig här på ett annat sätt bland uppenbarligen helt friska människor. De har en andlig allergi, kanske man kan säga, mot Jesus. Och den onde har makt över deras tankar och de vet inte om det själva. Den onde har lurat dem. Han är ju lögnens första. Det är det som han gör först och främst. Det bästa är man kan luras, tror jag att han tycker. Om man inte lyckas med det så vill han kanske slå sönder istället. Men kan man lura alla och springa åt fel håll så är det enklast, mest effektivt. Också intelligenta människor som de här säkert var, kanske var det skriftlärda där och sådär. Det hjälper ingenting i förhållande till detta. Vi människor är inte så rationella som vi tror. Inte ens de som är mest rationella av oss, skulle jag vilja tillägga också. Genom det som Jesus gör här så avväpnas också den typen av ondska. De avslöjar sig själva genom sitt dumma beteende. Det blir uppenbart för alla som är där efter en stund, tror jag, att så här kan man inte göra som de gör, säga som de gör. Vi får reflektera en stund över detta idag. Det finns andra krafter igång i världen och i livet än vad vi vanligtvis räknar med. Det gäller det onda och det gäller det goda. Och det jag säger nu, det gäller ju särskilt i västerlandet från 1700-talet ungefär. Då man började med att förneka en stor del av verkligheten och säga att bara det som man kan se och ta på, det finns. Vi kallar det upplysningen. Någon har sagt att det var en nedsläckning av ungefär halva verkligheten. Det kan man ju fundera över om vi ska kasta paj på det sättet. Men lite roligt är det i alla fall. Det finns i den här aspekten av tillvaron så kan man inte vara neutral. Det finns inte neutralitet här. Och vi märker det också om vi har ögonen öppna. Titta i vårt samhälle där man säger att idealet är att vi ska vara neutrala. Och så säger man, därför får man inte välsigna barnen på skolavslutningen till exempel. Som om det skulle vara så farligt. Jag blev inte jätterädd om någon av en annan tro välsignar mig. Jag har en kompis som heter Mohammed. Han sa: Gud välsigne dig. Då sa jag tack. Jag sa inte: usch, det är fel Gud. Men det vill, de vill att vi ska tänka så, att det är jättefarligt att välsigna andra människor. Men när man tar bort då kristendomen, så märker man hur andra religiösa praktiker plötsligt är helt okej. Och så säger man att de är inte religiösa. Men de är ofta det. Och ändå slinker de in i skolvärlden, till exempel. Beror lite grann på vilken skola man går på. Men där tron går ut, där går vidskepelsen in, som man förr. Och så är det. Här finns, om vi tänker efter, områden i livet där det inte finns någon neutral mark. En människa är en andlig varelse. Alla är det. Det är inte så att vissa människor bara är religiösa. Alla människor är andliga varelser. Skapade för kontakt med Gud. Och har vi inte kontakt med Gud, så måste vi ha något annat där istället. Då söker vi avgudar. Vi öser ur usla källor, som det står i någon psalm. Vi måste ha den kontakten. Vi behöver det. Vi låtsas ibland att människan är en maskin. Ingenting kan vara mer fel. Det är mycket mer komplicerat och mycket roligare att vara människa än att vi skulle bara vara liksom mekanismer eller bara kemi eller sådär. Det pågår en ständig kamp också om varje människa. En människa kan vara behärskad av det onda på olika sätt. En del av dem är mer civiliserade. Andra är mer uppenbara. Nu är det inte vår sak som kyrka att vara moralisk väktare över Sverige. Ett land som inte vill vara kristet, utan som vill vara neutralt eller sekulärt eller så. Det tillkommer inte oss att vara domare över de som inte tror, så säger Paulus. Men däremot så måste vi ju vara domare över oss själva. Här i kyrkan så ska Guds ord råda. Det ska få skapa liv, tro, hopp och kärlek. Och djävulens lögner, de ska avslöjas. Även om de ofta är mycket behagliga och rumsrena för den som inte har Guds ande. Men även för den som har Guds ande, så gäller det att man kan bli lurad. Eftersom synden bor i varje människas hjärta, också i de troendes. Vi behöver därför en ständig rening och förlåtelse varje dag. Och vi behöver få våra samveten och vårt förstånd, som ofta är fördunklat, upplyst av Guds ord. Så att den här smörjan kan hållas i schack, åtminstone någorlunda. I evangeliet driver Jesus ut det onda, men visar oss också hur verkligheten ser ut. Det pågår en strid, och den slutar aldrig så länge denna världen består. I den striden så är vi chanslösa utan Guds hjälp. Det finns knappast någon bättre beskrivning, tycker jag, i Bibeln än dagens läsning om David och Goliat. Den är ju fantastisk. Säga någonting om det. På deras tid, den här kampen, det är ju ett krig här. Det är ju en makt som ska ta över Israel, ockupera dem och förtrycka dem och suga ut dem. Så som det ofta handlar om när det gäller krig. Krig handlar ju ofta om pengar i slutändan. På den tiden, säger ju Bibeln, så var Guds rike också ett jordiskt rike. Gud uppenbarade sig så. Och en strid för det goda då kunde också vara ett försvarskrig, som berättelsen visar. Därmed inte sagt att man inte kan försvara sitt land idag med en armé eller sådär, som vi har i Sverige. Men Sverige är icke Guds rike, så det finns en stor skillnad där. Idag är Guds rike ju överallt och kan bara försvaras med andliga vapen. I Israel då försvarades det också med jordiska vapen, men inte ens då, på den tiden, så var de vanliga vapnen tillräckliga eller ens avgörande, vilket vi ser på många ställen när vi läser om Israels folkhistoria. Så det kanske inte är så stor skillnad i alla fall, även om kyrkan förstås aldrig får bli eller är ett jordiskt rike. Vi ser förskräckliga exempel på hur det blir när man har blandat ihop detta med den världsliga och den andliga makten. Och vi går absolut inte fria i vår tid där det är synnerligen sammanblandat i vårt samfund mellan politisk makt och kyrkan. Och vi ser att detta gör kyrkan väldigt kraftlös i det samfund som vi lever i, och det blir inte bra helt enkelt. Det där måste ändras. Det vet alla egentligen som kan någonting om Bibel och kyrklig historia. Om vi nu går till Israel då, David och Goliat, eller ha i bakhuvudet vår egen situation. När man är ockuperad så kan man ju misströsta. Och så var det för Israel. Eftersom man inte ville lyda Gud så hade Gud låtit dem få som de ville, och de fick klara sig bäst de kunde. Och de stod där och var livrädda för filisterna. Man kan riktigt höra här hur det skallrar i knäna på dem när Goliat trädde fram och hotar dem. Och när det gällde vanlig krigföring så hade de inte en chans. Filisterna var jättebra. Och så kommer lille David. Han har erfarenhet av Guds ingripande. Och han begriper hur man ska bära sig åt, säger han. Han vill ett, använda de gåvor han har. Och två, tror inte att det hjälper heller. Utan det är Guds kraft som hjälper. Och Herrens namn vill han förlita sig på. Andra vill få honom att strida så som alla andra strider. De försöker sätta på honom en rustning där. Han är alldeles för liten, det funkar inte. Och det är också en tankeställare för oss idag, att vi vill liksom tänka, vi ska klara detta. Om vi bara gör si, vi bara gör så. Och så glömmer man bort det helt avgörande. Det är att kraften i Guds ord och Guds kraft och Guds namn, det är det helt avgörande. Om vi tänker att det ska gå bra för kyrkan eller vår församling till exempel, men glömmer bort att det är Gud som gör 90% av detta, så kan vi sitta där och diskutera metoder för evangelisation och allt möjligt. Det är helt meningslöst. Och så parallellen är ju jättetydlig här. De försöker sätta på honom en rustning. Det går inte. Utan han måste ju först ha det som han har. Så han går i det som han har och det som är sant, inte det som är påhittat. Så han tar 5 stenar. Jag vet inte varför det är 5. Jag hittade någon utläggning hos någon kyrkofader som sa att det var de 5 Moseböckerna. Men det förstår jag inte hur han får till det. Han tar väl 5 stenar, jag vet inte varför. Och i bäcken. Och han går till anfall åt den där stenen. Men framför allt förstås, Guds bistånd gör att han besegrar den store Goliat. Och i texten, den sista meningen vi läste, så betonas det att han besegrade Goliat utan svärd. Svärdet är ju ett symbol för liksom makt och vanliga vapen. Sådär. Han besegrade utan svärd, besegrade han Goliat. För Gud, Guds kraft är mycket viktigare. I Jesajas bok så läser vi om hur Gud uppenbara sig för Israels folk. Där finns mycket välsignelse ska komma från Sion där templet står, och Guds ord ska gå ut, och det ska gå ut till Israels folk, också ut i hela världen. Men i nuläget, i vissa delar av när man läser Jesaja bok, så står det att det är ingen som lyssnar, och då går det inte bra. Det kommer en dom över alla folken där, men också över Israel. Och den domen, den blir så att det blir nästan ingenting kvar av Israel. Nu ska vi inte tänka Israel, utan vi gör ett inte allt för snabbt, men ändå ett hopp över till kyrkan när vi läser om Israel i Gamla testamentet. Och vi ska tänka att vi är lika beroende, om än inte på exakt samma sätt. För de hade ju en viss plats där Gud hade valt att uppenbara sig på. Andra folk kunde säga att våra tempel är väl lika bra. Nej, Gud har valt detta, och budskapet är: när vi kommer till Gud måste vi komma på hans villkor. Vi kan inte säga, jag vill inte ha det så här, jag vill komma så här istället. Ja, men det finns, det här har jag valt. I Nya testamentet så är ju så här mer Gud. Kyrkan och Guds tempel, det är överallt där det finns troende människor. Men det är ändå så att det är på Guds villkor som vi måste komma. Vi kan inte säga, ja men jag tycker, då blir det inget. Det är en princip som finns där. Gud uppenbarar sig, Gud älskar oss människor. Men vi måste också ta emot det, annars så blir det så att säga ingenting. När vi börjar, som de försökte göra med David, ta på oss en massa annat grejs, om du vill, så blir det ingenting. Det är bara det som Gud gör som har en påverkan på den här världen, och särskilt när det gäller det vi pratar om idag. Vad är då grejen i Gamla testamentet och Nya testamentet för att det ska bli bra igen? Jo, det är omvändelse till det som Gud har gett oss. Man måste vända om, måste komma tillbaka, måste säga förlåt, jag gjorde fel. Och så kan Gud få börja om med oss, med privatpersoner, vår församling, kanske med vår svenska kyrka och alla andra kristna också. Det gäller samma sak hela tiden. Omvändelsen är helt nödvändig. Det här handlar om vad man har sin trygghet också. Orsaken till att vi vill ta på oss en massa vapen som vi inte kan hantera, det är ju rädsla såklart. Det var därför de ville sätta på dig på David. Du måste ju ha mer grejer, du kan inte gå emot honom med det där. Nej, men det är Guds namn, det räcker, sa David. Israels folk ställdes igen och igen inför frestelsen att istället för att lita på Gud så skulle de liera sig med Egypten eller något annat land. Men då är budskapet hela tiden, nej, lita inte på Egypten utan lita på Gud. Ja, men kan man verkligen göra så? Kan man släppa taget om det som verkar vara tryggt och bara lita på Gud? Och det där fortsätter ju sen. Kan kyrkan göra så? Och i kyrkans historia så vet vi att kyrkan har inte vågat lita på Gud utan vill hellre ha en trygghet från jordiska makthavare. Och så blir det inte alls bra. Precis som det inte blev alls bra för Israel. Så här gäller det att be Gud att han ger oss öppnade ögon. Den här söndagen, den heter Okuli. Och det har att göra med den antifonen som har funnits här på denna söndagen, och det betyder ju ögon. Det gäller att vad man har sina ögon på, att man inte förblindas av det som synes vara någonting. Och i Hebreerbrevet talar ju också om hur trons människor, om det var Abraham, som han såg liksom den osynlige, säger han. Det är det som är tro. Man ser det som inte man kan se. Hur ser man det? Jo, genom trons ögon, med den helige andes hjälp. Men vi kan inte skapa tron själva heller, det vet vi som har läst katekesen lite grann. Det är Guds gåva. Men kan jag då inte göra någonting? Jo, jag kan utsätta mig för Guds kraft genom att vara där han har sagt. I Gamla testamentet var det templet, Sionsberg, Jerusalem. Nu är det överallt där människor samlas och där Jesus är i centrum, där Bibeln öppnas, där brödet bryts och Jesus kommer till människorna på det sättet. Där ska vi vara. Franciscus, han hade en mycket fin kvinnlig kollega, hon hette Klara. Hon sa att du blir det du ser, det du skådar. Och och därför så drog hon slutsatsen av det, och hon kunde be framför ett krucifix som fanns där i en kyrka, och där kunde hon sitta i timmar. Vad är det vi ser på korset? Jo, vi ser Kristus på korset. Han är utblottad och han är blödande. Han har inte någon yttre makt alls på korset när han uppenbarar sin största härlighet. Var är vi när Kristus hänger på korset? Är det kanske så att vi hänger på något av korsen som är bredvid Jesus? Att också vi, åtminstone i vissa situationer i livet, hänger också där, fullständigt maktlösa och utan hopp. Vad gör vi då när vi är där? Det där är en jättestor möjlighet enligt evangeliet. För den människa som hänger så på ett kors, som har tappat allt hopp, slutat hoppas på någonting här på denna jorden, den är också fullständigt befriad från avgudadyrkan. För då har man inget falskt hopp kvar heller. Men Jesus säger också att man kan inte städa och bara lämna det, utan det måste fyllas med någonting, annars så kommer det in något dåligt igen. Vad är det då som ska komma in? Jo, som rövaren på korset sa den här enkla bönen: Herre Jesus, tänk på mig när du kommer i din härlighet. Så vitt jag vet och kommer på just nu, så är detta den enda människan som vi med säkerhet vet blev frälst. Alltså 100% säkert. Så klart att det finns fler. Men Jesus säger om honom, till honom: idag ska du vara med mig i paradiset. Och då är det ju förstås så. Han hade ingenting, den mannen som hängde bredvid Jesus. Men det är ingenting som han hade, det vände han mot Jesus. Och där då, kanske där någonstans, hittar vi hemligheten i det som aposteln Paulus säger också, att kraften den fullkomnas i svagheten. Jag säger inte detta för vi ska ha någon slags romantisk syn på svaghet och utblottelse. Det är verkligen inte roligt. Men när nu världen är som den är, och vi ofta är på det där sättet, så låt oss inte misströsta för att det ser hopplöst ut. För att i ljuset av evangeliet så är det nästan tvärtom. Att ju mer hopplöst det är, och i Gamla testamentet, ju färre de är i armén, ju större möjlighet har Gud att gripa in och göra ett mirakel, så att alla ser att det bara är Guds kraft det handlar om. Jag tror inte att Gud önskar oss svårigheter, men världen är sådan. Och då ska vi veta att det är inte kört för att livet kan vara sådär, eller kan vara svårt, eller det är tungt. Utan tvärtom, när det är precis sådär som det var på Golgata kors, så där finns vändningen, där finns livet, där finns den verkliga makten, den som också är kärleken. Så låt oss göra som Sankta Clara gjorde. Låt oss sitta gärna länge framför korset. Gärna ett verkligt kors, men om du inte har det, ha det för din inre blick. Sitta framför Jesus på korset och se att där hänger han som dog för dig, för att ge dig livet. Och låt oss säga till honom varje dag: Herre, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Som förbön idag så ber vi litanian nummer 700:1 i psalmboken. Och i den bönen så lägger vi liksom in allt det som vi bär med oss och tänker på. Vi ber också för Idun som har blivit döpt. Att du Herre ska bevara honom och välsigna honom nu och alltid. Amen.
Evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige ande, förbarma dig över oss. Var oss nådig. Hjälp oss, milde Herre Gud. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Hjälp oss, milde. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Hör oss, milde Herre, att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Hör oss, milde Herre Gud, att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Hör oss, milde Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Tag emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Ja, helig är du, Herre, vår Gud, som håller himmel och jord i din hand. Vi tackar dig som sände din son för att frälsa världen. Han avstod från allt, ödmjukade sig och var lydig till döden på korset. Därför har du upphöjt honom och givit honom namnet över alla namn. Sänd din ande att helga detta bröd och denna bägare när vi nu nalkas dig för att ta emot vad du i Kristus har gjort för oss. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Himmelske Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons död och uppståndelse och ber dig, uppfyll med din ande oss som tar emot det livets bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Ge oss hans blick för alla som lider nöd och gör våra hjärtan brinnande av hans kärlek. Gör din kyrka till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Låt den dag komma snart då du skapar nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Din är all ära och härlighet,
med din enda son och den helige ande, från evighet till evighet.
Amen. Amen.
Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Gärna fram i mittgången och ner på sidorna om det är möjligt, och tänk på att de som behöver använda ledstängerna där, att man inte står i vägen där för dem. Och så finns det glutenfritt bröd om man begär det. Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte visa bort. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger nummer 5 i våra häften, bara i dig, nummer 5.
Thank you.
Vi sjunger 32 i våra häften. En gång. 3, 2.
Just
nummer 8.
Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Herre, låt Kristi kropp och blod som vi har tagit emot driva bort all ondska från oss. Fyll vår svaghet med din kraft och låt oss få del av ditt rike genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi sjunga psalmen 401 från vers 4. Så småningom.
Thank you.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.